Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Special, special, specialistona, baby. Specialistona, baby.
Ciao bambini och välkomna till Specialisterna podcast. Idag är det full manstyrka med mig, Simi Erdenfors, Albin Olsson och Anton Magnusson. Och Albin är nyss hemkommen från Vietnam och nu vill vi höra allt.
Oj, om resan.
Jag vill höra, luktar du Vietnam?
Jag var i Thailand en vecka efter Vietnam för att liksom bli av med det värsta, värsta stanken av Vietnam.
Luktar det sämre i Vietnam än i Thailand?
Nej, jag skulle säga att det luktar. Det är ju någonting med de länderna att de inte
identiskt.
De har inget problem med så här stillastående vatten. De är helt fine med det liksom. Och att det väldigt fort börjar lukta ganska mycket som ett avlopp när man går på gatan och sånt där.
Plus att de gillar ju fisksås i nästan allting som redan luktar lite avlopp. Och eller könsorgan i sig liksom.
Det är roligt att man tänker att det är en kloak. Att du säger, kloak, könsorgan. Så att det är samma sak för dig.
Fisksås ligger väl kanske lite närmare könsorgan än en kloak.
Ja, det är sant. Nej, men jag... Det är lite så konstigt med för att i Vietnam framförallt så äter man ju på sådana ställen hela tiden där, alltså det är liksom några plaststolar som står på en trottoar och så äter man det godaste som finns där.
Var du på Quan och Van?
Ja, det var jag faktiskt. Det var väldigt
likt
det här stället som jag var på förra gången jag var i Vietnam, som var någon så här Madame Trux
Madame Tussauds
snigelrestaurang. Men det var jävligt gott alltså.
Ja.
Men det konstiga är bara då att man sitter liksom, man sitter ju också då ibland jämte en drain som stinker toalett liksom.
Och
då
är ett avlopp folk, eller?
Ja, men alltså bara, ja, precis, bara en sån här liksom en brunn som regnvatten ska rinna ner i då liksom. Och så står vattnet helt still där vecka efter vecka och så, så stinker det. Men liksom att det är alltid lite... Det känns alltid lite risky att äta liksom när man går in och pissar på det stället där du, som du tipsade om, som hette Quan
och Van.
Jag gick in då och lånade deras toalett. Det är mer eller mindre att man står i köket och pissar. det är så många saker som signalerar ät inte maten här liksom. Och jag tycker det är så hela tiden i kanske främst i Vietnam men också i Thailand. Men vi blev aldrig sjuka liksom.
Inte ens diarré?
Nej, inte ens lite lös i magen.
Jag har inte skit. Jag fick hård i magen efter Vietnam den här gången. Ja, men alltså riktigt hård. Jag höll på att göra en Elvis Presley liksom och skjuta ihjäl mig på toaletten.
Åh, fy fan.
Ja, men det är väldigt konstigt för man är... Man tänker så mycket de första dagarna är så här att...
Det är så synd om Elvis. Att det är att göra en Elvis Presley. Han gjorde så mycket bra. Alltså, många hits. Uppfann mer eller mindre den moderna rock'n'rollen.
Också så en av historiens...
Gjorde comeback på 70-talet.
Ja. Så jävla lyckad comeback också. Att han är så ja. Liksom... har aldrig hänt efter att någon har gjort en så bra comeback.
Nej.
Så dog han på toaletten. Hans legacy.
Man kan tänka sig, Elvis säger så här, frågar, sitter uppe i himlen så här, vad har att göra en Elvis Presley? Är det att göra en så storartad comeback eller? Nej,
eller blir det en global sexsymbol? Kan det vara det som är att göra en Elvis då?
Nej, faktiskt inte.
Är det att liksom knulla föra med 14-åring kanske?
Är det att föra in liksom en marginaliserad grupps musik i liksom i finrum? Kan det vara är det som är att göra en Elvis då?
Nej, faktiskt inte det heller. Nej. Nej, utan det är skita i hälsa.
Nej.
Jag måste beställa, jag ska faktiskt beställa Dr. Nicks bok och för en gång för alla, som man säger, för en gång för alla och klarhet i huruvida det var Pepsi och mums som var orsaken till hjärnskitningen.
Just det,
ja. Men det är väldigt spännande. Var det det du åt på planet i Vietnam? Så du var livrädd?
Nej, men alltså det kan ha varit, det var liksom någon slags bakelse jag köpte på gatan som hade någon liksom lite fluffigt innehåll.
Mm.
Som skulle kunna vara lite mums liknande. Men sen, jag tror att det var en bakterie eller något sånt. Vi käkade även sushi typ kvällen innan vi åkte hem. Mm. Och rå fisk, det sägs vara en av de grejerna som kan innehålla värst grejer.
Ja, okej. Okay. Mm. Men då blev du hård i magen liksom?
Ja, men det var en doktor som sa det att det, alltså, på olika bakteriekulturer så kan magen balla ur både åt det lösa och hårda hållet liksom.
Mm-hmm.
Mm.
Och den ballade in så att säga min mage.
Ja, det är ju att föredra ändå på flygresan.
Hård.
Ja, men det är ganska...
Ja, men det var en av de mest jobbiga toalettupplevelserna jag haft. Jag trodde verkligen att jag skulle ja, eller att jag skulle behöva operera ut bajskorven liksom.
Att du ska gå in och be om ett sånt, vad heter det, kejsarsnitt.
Ja. Nej, men alltså bajset hade konsistens av, tänk dig om du har sån här modellera,
ja,
och du har haft det i kylskåpet över natten.
Var det 6 grader varmt?
8. Nej, det var ju kroppstemperatur.
Men var det då, var du stolt sen då när du till slut lyckades?
Jag var framförallt lättad.
Ja, stolt och lättad.
Jo, men...
Ja, men jag kände du lite portion stolthet liksom att du...
Att jag hade klarat den här svåra
att du nästan
uppgiften.
Ville visa upp liksom.
Jo, jag pratade om det i AMK morgon. För jag var blev försenad till AMK morgon. För jag skulle dit. Och sen så... Ja, och sen så skulle jag, så satt jag mig på toaletten och försökte skita precis innan jag skulle gå.
Mm.
Jag tänkte väl det här kommer att ta 10 minuter som en vanlig skit. Men sen tog det en timme eller något sånt.
Men det blir det ingen uppföljare i arkivsamtal att du gör en till anus-special?
Ja, den ligger på sidan.
Nej, det gick över ganska, alltså den smärtan i själva anus gick över ganska snabbt faktiskt.
Men så allting hände, allting under en session då?
Jag fick ut allting då, tror jag, alltså den hårda klumpen liksom.
Men var det som, ibland kan det vara att det blir, att liksom det bara sitter som en plugg längst i mynningen liksom.
Jag skulle säga att det var som en knytnäve.
Ja.
Och sen, som ett stort plommon liksom... eller litet äpple.
Men var det liksom normal avföring bakom så att säga, liksom i, längre bak i ledet?
Ja, det kom nog lite senare.
Ja.
Ja. Här kommer gingen Simon i början.
Som han har fått en knytnäve i röven.
Han vet hur en knytnäve i röven känns tydligen.
Även tjejer har ju knytnäver.
Det är en kille som har köpt upp det i röven på dig.
Här kommer gingen.
Jag är mer inne på andra grejer.
Ja, vad är det för grejer?
Det skulle du allt bra vilja veta, va?
Jag är bög.
Röven Simon är bög.
Okej. Ja. Röven
Simon är bög.
Det drar han till dig. Bög i röven.
Ja, men jag berättade ju det, jag har ju chattat om vilken dag vi skulle podda. Jag berättade ju om att jag har blivit, alltså jag sa att jag hade låst upp, att vi chattade med varandra på Messenger.
Mm.
Mm.
Och att jag hade låst upp en ny rasism.
Men,
jag har tänkt lite mer på det, och det har jag egentligen inte. Det är en jättevanlig rasism, men jag, nu vet jag hur riktig rasism känns. Att jag märker att jag är på riktigt rasist nu. Alltså jag är...
Det vet jag verkligen. Det kan du skriva till Lampinen, att för han klagade på att du var ironisk rasist.
Ja.
Nu kan du skriva att du har blivit riktig rasist. För han tyckte, han tyckte du approprierade hans kultur som rasist.
Ja. Det är roligt att en rasist är så känslig för appropriering.
Ja. Det är också kul att en rasist känner att liksom, kulturell appropriering är en grej man ska akta sig för. Det känns väldigt PK. Men också att man äntligen vet hur riktig rasism verkligen kan kännas. Och det är att man själv har blivit... Ja, men det är att jag hatar ryssar så in i helvete. Alltså.
Mm. Rasen ryssar.
Ja, och det är liksom inte... Först hatade jag dem i 2 veckor i Vietnam och sen 1 vecka i Thailand. Och sen typ alltså nästan på flygplatsen på väg hem, då kom jag på det här med... Det känns lite löjligt att hata ryssar då för det här med Ukraina. För att jag vill inte att folk ska tro att jag har någonting med invasionen av Ukraina att göra. Utan det är bara...
Det är lite för...
Ja, det känns lite sådär präktigt liksom.
Men kan det inte gå lite hand i hand att de fördomarna du har om ryssar, att liksom det spelar in när de invaderade Ukraina liksom? Att de kanske är lite hänsynslösa eller vad det nu kommer för fördomar?
Egentligen är det... Alltså mina fördomar, kan de vara helt sanna och stämma in på varenda en? Är det en fördom fortfarande då?
Jag vet inte, det är ju, sen är det ju inte, en fördom är inte tvunget negativt heller. Alltså, det är inte heller att en fördom behöver vara osann.
Nej.
Liksom. Men som att människor består av atomen kol.
Ja.
Mm.
Det är, det är väldigt fördomsfullt. Jag vet inte om man ska säga att det är en fördom. Kanske finns någon människa, jag vet inte. Nej,
det gör det nog inte.
Ja, men låt säga att så här, danskar är...
Fryntliga.
Slappa sig fördomen helt. Danskar är förjävliga.
Ja. Och det här, Det kan man väl ändå säga att det är sant liksom.
Mm.
För det är de väl. Mm. Men för jävligt kan ju vara lite allt möjligt ju. Kolla han Höjlund i Manchester United. Han är för jävlig alltså.
Ja, det är sant.
Eller hur?
Ja, det är sant.
Det kan ju betyda att han är bra. Ja.
Överjävlig betyder, har ni sett filmen Fimpen som handlar om ett barn som är jättebra på fotboll? Där kommer Ernst-Hugo Järregård säga så här: är du som jag hatat dig? Du är överjävlig på fotboll.
Ja. Överjävlig. Ja. Mm. Jo, men så danskar de är ju överjävliga.
Ja.
På fotboll.
Ja, för det liksom dök upp mer som en sån, mer som en bonus det här med Ukraina-invasionen. Så man var så här, att de går runt här, de skäms inte ens. Alltså de beter sig inte något annorlunda. Sverige hade gjort bort sig internationellt liksom, då hade man väl böjt ner sig, så kanske lite, på, ja men lite kanske att man försöker
kanske dolt sin dialekt lite och så.
Ja, men liksom. Lite någon norsk flagga
om alla hade hatat eller? Oss. Men det var väl så här, liksom under koranbränningarna och sånt, så var ju många som hatade Sverige liksom.
Ja. Mm. Ja, men då om jag hade varit i ett land med massa olika nationaliteter förutom Sverige då hade man, ja men jag kanske gjort en sån som amerikaner gör, eller alltså att man har en kanadensisk flagga på ryggsäcken. Alltså, det är bara smart.
Mm.
Men och inte ens skämmas.
Att vi då har en norsk liksom.
Ja, exakt. Och dansk känns inte så smart. Att de är nästan ännu, att han är dansk, den här jäveln som bränner.
Ja, precis. Och att de har försöker med historia av de här karikatyrerna och sånt som har gjort.
Men vad är dina fördomar mot...
Det är för att de är för jävliga.
Vad är dina fördomar mot ryssar?
Ja, men jag tror så här, fördomar, det är det jag tänkte, så att fördomar mot en folkgrupp, det är någon slags, för det har jag ju haft innan, det känns som en amatörrasism på ett helt annat sätt än den jag har nu mot ryssar. Alltså jag,
okej, det är med ett hat nu.
Ja, jag har ett, liksom ett brinnande hat mot ryssar. Och det är
det att, specifikt mot svarta ryssar? Eller är det...
Nej, det spelar ingen roll faktiskt. Jag till och med, ni vet hur vissa ryssar kan liksom, de kan vara så här, så långt österut ifrån att de börjar se lite östasiatiska ut. Så det gick säkert ut över några thailändare också. Ja, men jag märkte liksom att jag kunde inte se en rysskärring gå förbi på stranden utan att liksom viska hora liksom till mig själv. Jävla
Vad var det som var upptakten till all den här rasismen?
Ja, men det var liksom lite så här, ja, men bara så här ryssbeteende. Alltså jag tror det är samma sak jag stör mig på, fast nu har liksom övergått i att jag, alltså jag hade skrattat om de drunkna liksom. Att det var bara
ja, alltså min mamma har ju brottats med sin att hon har svårt för tyskar.
Mm.
Ja, både ryssar att, och tyskar är väl liksom de mest accepterade formerna av rasism.
Ja. Kineser väl, liksom, är ju vidriga också, men jag har inte riktigt, alltså kineser, för men jag kan ursäkta kineser, för det var då en gång på planet så var det en kines. De har ju, jag har insett att de, i deras kultur tror jag, att man inte ser andra människor som något annat än luft som man kan gå igenom liksom.
Mm.
Jag tror att det är med en kulturell grej.
De rapar och snyter och så nys och rakt ut och sånt.
Vilka är det?
Kineser,
okej. Okay.
Och då, för du vet, alla ställer sig upp och plockar ner sitt handbagage och så här då. Då är det en kines som har sitt, han satt framför mig men har sitt handbagage bakom mig. Och då ska han bara, då börjar han bara gå bakåt. Alltså du vet hur de här gångarna är helt fulla liksom.
Ja.
Då ska han bara lite snabbt smyga förbi och hämta sina. Och så står jag bara helt still och tittar på honom. Och så han sa, excuse me. Och då säger jag så, where do you want me to go? Where should I go? Du får börja krypa upp på sätet om du ska. Och sen står han bara och stör. Som att liksom, då tänker jag så här, men de bor så långt bort så vi kanske inte fattar dem. Alltså man fattar nog inte hur de hur de är liksom. Det är en fördom då jag har, att deras kultur är nog att man trampar på folk bara för att ta, alltså man går över lik för vad som helst liksom. Men ryssar borde vara mer europeiska. Alltså de kommer liksom inte undan med att vara såna fittor för mig längre. Ja, för det är så nära europeisk, alltså Europa.
Men det måste ju ha hänt någonting, någon ryss måste ju ha gjort någonting under den här resan. Det kan ju inte bara vara så att de betedde sig klanderfritt och din rasism bara ballar.
Ja, jag tror att du tänker på sån, den vanliga rasismen som är helt liksom grundad i fakta och sånt. Det här är en ny sorts rasism, Simon.
Alltså det här är äkta rasism, det här är som liksom rasism. Är, bygger på en känsla.
Ja, men lite på samma sätt som jag tänker.
Som bygger på okunskap.
Ja, precis. Ja, men så man känner inte att jag behöver inte backa upp den här. Alltså, reducera, du får inte ta ifrån mig mina känslor, jag hatar ryssar.
Men hände det, gjorde ryssarna ingenting klandervärt under hela resan? Alltså var det ingen ryss som gjorde något klandervärt?
Nej, de var faktiskt ganska trevliga. Kändes som att de böjde ner huvudet ganska mycket nu i med den här Ukraina. Nej, men det var egentligen bara det gamla vanliga. Att de så, om det är någon som går före mina barn i kön till vattenrutschkanan på hotellet.
Mm.
Man behöver liksom inte ens titta. Det står sen en stolt, blåhårig, opererad fittkärring till morsa och liksom applådera sin äckliga pissryssunge. Det var som helst. Det är bara någon, det står liksom tre personer i kö till toaletten. Så kommer en person att gå förbi. Jag behöver inte fråga.
Du vet inte ens om det är en ryss.
Nej, jag behöver inte. Jag behöver inte fråga, jag vet ändå. Nej, men man ser ju på dem. Man ser, de ser för hemska ut också.
Det är ju riktig rasism.
Ja.
Alltså att du vet liksom redan.
Det låter
som riktig rasism. Är det någonting du tänkt, liksom så, ska du jobba på det eller ska du bara...
Nej.
För att det känns ju rätt så okej just nu att vara lite... rysofob liksom. Det kan ju bli ett problem då när du blir äldre då. Alltså som då med min morsa tyska, så var det liksom när hon blev det, så var det ju gissa då för att morfar liksom hade problem med nazisterna. och att de hade släkt i koncentrationsläger och så. Att,
det är roligt.
Och att hon växte upp med då att att höra att tyskar var förjävliga liksom, överjävliga på fotboll.
Men sen var det väl också att de betedde sig som ryssar på Gran Canaria och sånt, att de gick och la ut
handdukar på solstolar och sen i skidbacken så förde de oväsen och de sakta inte in om det var barn i skidbacken och sånt.
Lade ut handdukar på solstolar?
Det är liksom det tyska sättet, det är att stiga upp då tidigt på morgonen, lägga ut sin handduk, sen gå upp och sova vidare till klockan 10 och sen gå ner och liksom
invadera.
Utrotade
precis, det blev jag till och med att, liksom, att många hotell och resorter liksom förbjöd det tyska beteendet. Liksom att handduksgrejen gäller inte. Så att om en handduk har legat oanvänd i en halvtimme så får man ta bort den. Liksom. Men sen har ju tyska långsamt blivit liksom mer och mer poppis i den allmänheten. Idag så tänker man liksom på en tysk, tänker man kanske inte liksom onda, elaka jävlar, utan man tänker liksom framgångsrikt, punktligt folk som
renrasiga.
Nej, men det var det, jag tänkte på det med tyskan nu.
Tänker man inte så heller längre då.
Ja, men det är ändå nazism som är den första associationen. Ifall det går upp en komiker som är tysk, det första han skämtar med är ju nazikopplingen liksom. Det är ändå precis. Folk har det i bakhuvudet hela tiden.
Ja, men det blir ju mindre och mindre av det. Och mer liksom, så är det väl liksom Europas... det var väl Tyskland och Sverige som har tagit emot flest flyktingar och så liksom. Med stor marginal liksom. Som att det är ett rätt liberalt samhälle liksom. Så att det blir mindre och mindre okej.
Okay. Vi ser hela den här Berlinkulturen med techno och sånt börjar mer bli kanske också.
Ja, precis. Så man tar då yngre generationer kanske inte tänker jättemycket nazism längre.
Du får fråga dina syskonbarn, det ska jag göra också. Jag ska fråga mina syskonbarn så här, vad är det första ni tänker på när ni hör ordet Tyskland?
Tyskland.
Och så var ärliga nu.
Så säger de teknokulturen på 80-talet. Men det skulle väl vara intressant. De kanske tänker på bilar kanske.
Jag vet inte vad de tänker.
Fotboll kanske.
Ja, fotboll tränar München. Ja, det är fotboll ändå liksom de lite... Dina syskonbarn tänker nog på fotboll. Jag tror inte mina är så intresserade av det.
Ja, men de är intresserade av bilar.
Nej.
Jo då.
Jo, en är brandbilar och sånt. Jag har ett väldigt ungt syskonbarn. Han älskar liksom... Han älskar ungefär village people liksom. Nej, men alltså så här, han ville vara indian eller cowboy eller brandman, yeah. Eller alltså så här, macho ideal gillar han att klä ut sig till.
Ja, precis. Som
och han älskar people. Brandbilar. Liksom.
Macho-idealet, village people.
Ja, men de, deras karaktärer bygger på olika macho-ideal.
Ja, jo, precis. Jo. Byggarbetare och indian, ja.
Och här kommer gängen. Village people är ett gäng jävla bögar.
Bögar. kan vi inte göra en jingle?
Som YMCA.
Som bara dyker upp. Då, ja.
Vad pratar om?
Albinusson verkar inte höras.
Oj, han borta.
Så nu är han tillbaks här. Mm. Nu är han tillbaks här. Vi hör dig nu, ja.
Ja, vad bra. Ja.
Mm. Vi snackar om att göra en village people bög.
Jag har hört er hela tiden, så jag tror det är, det är väldigt mycket ljud i podden där jag säger hallå, hör ni mig?
Ja. Hallå? Yeah. Jag har kollat upp lite medlemmar i Village People nu, så jag kan börja på en sång. Vänta, okej, då kör vi. Viktor är bög och även Felipe Rose är bög. Randy är bög. Glenn Emus och David Hollo är bögar. Village People är ett gäng jävla bögar.
Så varje gång Village People dyker upp på den. Så om någon då klipper ut det och ljudlägger, så är vi tacksamma, eller i varje fall tacksamma under en period.
Under en fyraårsperiod.
Man undrar om det finns en i Village People som är straight, eller vet, så här, typ att man tänker att en i Backstreet Boys kanske var bög, men var tvungen att så här, hålla det under ytan för att tjejerna skulle fortsätta komma och kolla på deras konserter.
En synk är det ju det, han bögen i en synk.
Bögen i en synk?
Ja, det är ju han som man såg direkt. Att han,
jag hade lite halkat ur populärkulturen då när en synk slog igenom.
Ja, vad heter han? Är det Randy han heter, eller?
Jag vet inte. Det är kul. Men det är roligt bara, man tänker så att när de så här...
Lance Bass.
De har gett
Lance
honom...
Bass är bög.
Alltså, vi har fixat en dräkt till dig här nu till inspelningen. Du ska vara den här bög-cowboyen. Alltså, kan inte jag bara vara en helt vanlig cowboy? Nej. Du vet, då kommer inga bögar komma på våra konserter. Sen.
Det är alltså då polis, indian, cowboy, motorcyklist, byggnadsarbetare och militär.
Mm.
Village people utklädda till.
In the Navy, till exempel.
David Liljemark tyckte att vi skulle göra en parodilåt på den som skulle vara In i babyn. In i babyn.
Ja, det känns som en bra quizfråga. Är det inte det?
Att alla känner till
vilken alltså, låt ville Daniel eller då, Liljemark att vi skulle göra en parodi på? En svår quizfråga. Nej. Man måste ha lyssnat på det här avsnittet av specialister för att veta.
Nu vill vi höra allt om resan, Albin.
Jag vill höra utvalda delar.
Mm. Vilka utvalda delar vill ni höra?
Var du på Rory's Wreck på Foucault?
Nej, vi var på fel sida, eller fel, vi var på liksom andra änden av ön. Så vi åkte inte runt så mycket. Men vi hängde mycket vid pool liksom. Det var inte sådär.
Var det första gången du var i Vietnam?
Andra.
Andra gången, ja.
Vi var ju där när pandemin bröt ut. Jag och kriget. Ramona och Idun. Och nu var vi tillbaka. Mycket av tiden har ju tagits upp av den här rasismen då, men en sak jag tänkte på var att det var fett, för att jag var lite orolig för mat. Jag åkte ju dit mycket för matens skull liksom. Jag tyckte det var så jävla god mat i Vietnam, och då var jag lite orolig att man på då, vad det nu är, 4 år har hunnit liksom skapa falska minnen av hur gott det var med vietnamesisk mat. Så här gott kan det nästan inte ha varit. Och så kom vi dit och så var framme ganska tidigt på morgonen. Så då gick vi liksom ut och så, ja men verkligen en sån sunkigt, ja det bara sunkigt, nästan hemma hos någon gick vi och satte oss och åt.
Sylta.
Ja, var det i Saigon?
Ja, precis. Och så var det precis så gott som, alltså det var liksom inte mindre eller mer. Det var bara, ja exakt så här mindes jag det. Och var så himla glad resten av resan. För att det är så jävla god mat vad man än äter liksom.
Mm. Vad käkade du då någonstans på? Eller vad var det för maträtt då du käkade först?
Då? Ja men då tog vi in lite. För det är så billigt med. Då man får så lite vad man än beställer ju. Ja men du vet. Man beställer liksom sniglar. Då kanske man får 6 sniglar. Så då beställde vi lite olika musslor och sniglar. Och lite sånt där.
Det var en seafood-restaurang.
Ja, de hade, alltså den menyn var säkert 30 sidor lång. Mm. Vilket ju inte brukar vittna om så bra mat. Men det var helt otroligt alltså. Så det var, jag gick liksom runt och njöt av att jag snart är jag hungrig igen. Då får jag äta, då kan jag stanna och äta något gött igen. Alltså.
Vilken komiker är det som har det skämtet? Jag tror det är en tjock komiker som har skämtet. I'm on a seafood diet. I see food and then I eat it.
Ja, alltså det har jag hört. Jag tror det är en street joke. Min farsa brukar citera det.
Ja, okej. Okay. Mm. Ja, men då,
annars har Jim Gaffigan väldigt mycket matskämt.
Just det, ja.
Jag citerade honom. Men han hade ett skämt som var så här att han älskar... I love Thai food. I would be so fat if there were a Thai food place right around the corner from where I live. så kan
jag fattar inte.
Och sen säger han lägger till there is a Thai food place right around the corner where I live. Maybe that's why I'm so fat.
So fat, okej. Okay. Mm. nej, men...
Ja, men det var...
Du gillar ju matskämt, Simon.
Ja, jag älskar matskämt och mat. Ja. Och jag älskar skämt, jag älskar mat, jag älskar matskämt. Mm. Jag har läst Jim Gaffigans bok Food, A Love Story. Som bygger rätt mycket på hans matrutiner. Men han har byggt ut det lite och skrivit det mer i liksom bokform.
Ja. Jag kan ju gilla ibland vissa så här, vissa matskämt, men det är ingen favorit så där. Alltså jag kan tycka Jim Gaffigan är för mycket matskämt, men de bra skämten är ju bra skämt, som det här strippan och korven.
Kommer du ihåg det, Albin? Strippers are like hot dogs. Han säger det, han pratar om varm korv då, så han, strippers are like hot dogs, you don't want to know their backstory. When I was 12, I was not interested.
Och sen gillar jag Seinfelds buffé-skämt.
Ja, det är
jag tror skämt är bara så här, om man skulle beställa samma sak som man då tar upp på tallriken på en buffé, så är den här sinnessjuk beställning. Jag tar 4 vårrullar, lammgryta, en slice pizza och ris och potatis. Jävligt bra.
Mm. Ja, nej, men det är många, du, många, många bra matskämt finns det.
På tal om...
Det är inte,
förlåt. Mm? Nej, på tal om
nej,
mat...
Du är inte besviken?
Nej, det var så jävla bra alltså. På tal om mat, Anton. Vi har inte pratat om det, eller i alla fall inte när jag har varit med, att Thank God It's Friday har konkat.
Har de klappat igen också? För att ibland är det ju så, men ibland är det ju som Teknikmagasinet man läser. De har gått i konkurs. Och sen så går man till Teknikmagasinet, så finns de kvar också. Och så säger man, har inte ni gått i konkurs? Jo, men det var någon annan som köpte upp oss. Så det kan, alltså jag vet inte hur det är med TGI Fridays. Har det klappat igen det som är vid Lilla Tor i Malmö?
Jag vet inte, jag har inte kollat upp det vidare. Men det lät, så på nyheten lät det ju som att de klappar igen.
Mm. Jag såg också, man kunde, på en auktion jag var och kollade på på internet så var det, då kunde man köpa massa TGI-grejer. Jag tror att de
möbler
är...
och sånt.
Fan, de hade ju rätt coola grejer i, där på Malmö.
Ja, det är ju liksom bås och hela den biten.
Ja, men också att de har gamla leksaker och sånt, lite 50-tals memorabilia och sånt där som var rätt coola.
Ja, det kanske är värt att kolla upp.
Mm.
Tomteblås.
Har de det?
Ja, men de har väl det, kommer ut och sjunger om någon får det. Ja.
Alltså köpa parti tomteblås.
Men ja, du frågar mig hur det kändes liksom, Albin. Men eftersom jag nästan lyckats återskapa Hot Wings, Fridays Hot Wings, så när jag förstod att det var liksom Franks hot sauce som var den liksom... den smaken som var, som jag var så förtjust i. Och att TGI's antingen kör Franks eller har liksom en snarlik. Eftersom Franks är ju liksom den populäraste hot saucen för hot wings. Så då därför känns det inte så tungt.
Utan, nej, vad skönt.
Sen, jag är ju inte i Malmö lika mycket som när jag bodde där, av förklarliga skäl. När jag bodde där liksom på heltid.
Ja, då var det där.
Så att, och det var sällan när jag var i Stockholm att vi gick till TGI's.
Ja, det är sällan du föreslår det, tycker jag. Alltså när man är i Malmö och så här, det är sällan du har... Ett tag var det hyfsat ofta, men sen på senare tid så verkar det som... du verkar inte så sugen.
Ja, alltså... Det var väl, det, alltså i Malmö var det ju att det var liksom lite ofta då vid Lilla Torg och jag bodde vid Möllan, mer åt Möllanhållet liksom.
Mm.
Så att då var det mer praktiskt. Det fanns ju många goda restauranger där i närheten av där jag bodde. Så att liksom ta sig genom hela stan var inte alltid vad man var sugen på ju. Men vi åt där ändå med jämna mellanrum, du och jag, Simon. Ja. Ibland var det du som föreslog det och ibland var det jag. Men sen är det ju också att liksom, det är en speciell grej när man ska äta hot wings. Så är det ju det är en speciell typ av hunger som krävs.
Mm.
Alltså för man får inte vara för hungrig, för då är liksom hot wings för lite.
Ja.
Alltså det är svårt att äta sig...
Ja, man kan inte riktigt frossa i det, för det är benen och sånt. Alltså det har jag lite samma problem med pistagenötter. Att jag älskar de här liksom pistagenötterna. Men jag tycker liksom känslan dras ner lite av att man måste skala dem. Man kan liksom inte bara frossa i sig så här på massa, ta en hel näve och bara slänga in i munnen.
Så då det är sällan man är så liksom, jag är vrålhungrig. Ska vi köpa kräftor?
Det är samma sak där. Eller räkor, eller alltså oskalade räkor. Men det är ett matskämt jag gillade också. Med, jag kommer inte ihåg vilken komiker det var, men jag sa honom. Han sa så här, det börjar gå ganska bra för mig nu. Jag kommer inte säga hur mycket jag tjänar, men jag kan ju säga så här. Jag anstränger mig inte jättemycket med de svåröppnade pistagenötterna.
Jag har börjat äta skalet nu på räkorna.
Alla räkor? Får...
Nej, alltså när de... Man köper grillade räkor i Sydostasien.
Mm, så lite större då, det... då?
Ja, precis. Då är det ofta att man får... Då är liksom skalet kvar och de är så jävla svårskalade. Så då frågade jag en servitris om hon äter skalet på räkorna.
Mm.
Och då sa hon, man kan göra lite som man vill.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Jag gör det. Vissa skalar dem.
Men jag är också väldigt sjuk. Jag är bara skurit ut helt. Men jag gör det.
Men så jag åt skalet då. Det är ju mycket, mycket äckligare att äta med skal. Mm. Men det var också för jobbigt, för de är ju ofta att det, hela den goda smaken, när man har så här chili och vitlöks stekt dem då ju. Då tar man bort allt det goda om man skalar dem.
Just det.
Varför man kan måste... de inte bara skala dem först och sen steka dem?
Ja,
men jag är så jävla irriterad också på det. Jag har haft exakt samma problem. Jag har ätit dem med skal på för att jag inte pallar skala dem, och det är mycket äckligare.
Men jag tycker det är något gött med att man får välja. Antingen äter du liksom rätt tråkiga räkor och liksom blir kladdig om fingrarna. Mm. Men då är de väldigt härlig konsistens på. Eller så äter du, då kraschar det. Det är som att du, nästan som att du typ äter väldigt tunt glas lite. Att det är den känslan man får när man tuggar på det. Men det smakar chili och vitlök precis som man har beställt. Att jag gillar.
Ja, vad var det konstigaste du åt under din vistelse?
Jag vill bara slänga in att jag har samma problem med oliver. När de inte tagit ut kärnan. Att det liksom, det drar ner helhetsupplevelsen. Och man måste, alltså man kan liksom inte äta en pizza med såna oliver med kärnor i på samma sätt. Och man måste vara på sin vakt hela tiden. Det är för jävla jobbigt.
Jag hatar också att man tvingas plocka ut någonting ur munnen och lägga i på, alltså framför andra människor. Liksom. Det känns lite äckligt. Jag vet inte, vad är det konstigaste man äter? Alltså sniglar är ju rätt konstigt, alltså.
Var det vattensniglar då? Det var, beställde du dem på Kwan och Kwan, de som var i sån gul sås?
Yes, och doppade brödet som du sa.
Ja, det rekommenderar jag. Det var för jävla gott.
Men det var ju ganska lätt att lista ut vad den såsen var gjord av, för att de hade inte riktigt lyckats smälta smöret liksom.
Nej, det var ju... att toaletten var i köket. Den gula såsen.
Var det smör och curry eller vad var det?
Ja, alltså det var nästan bara smör, tror jag. Och det var ju väldigt gott med smör, men jag menar bara att det var, man förstod varför den var så härlig att få i sig, den såsen, va? Mm. Det var enorma mängder smör.
Gott. Det är också hemligheten med hot wings sås.
Mycket smör.
Ja, mycket smör, ja.
Ja, fett, det är ju hemligheten i mycket inom mat.
Mm.
Ja,
jag hörde...
Ja, man vill ha den tillfredsställande känslan.
Mm. Jag hörde någonting om att smör som smakbärare är typ 1000 gånger mer effektiv än annat fett också. Att smör, det är liksom magiskt bra på att göra saker godare.
Mm.
Ja, jag föredrar smör i allt. Jag minns liksom att min polare Snygge George, när man liksom, vi bodde ihop när vi liksom flyttade hemifrån, och att han liksom fnös lite, för han har ju då liksom grekiskt och kroatiskt ursprung, liksom han, de använder olivolja ju, Och så skulle man göra något liksom, och så ville jag ha smör, och så var han så att smör, riktigt. Sven ska ha olivolja, det är mycket godare. Och det, alltså, sådär. Ja. Så då kände jag, det är det säkert då. Det är ju, så då började jag köra olivolja för att han sa att det var liksom bättre.
Mm.
Och det var det liksom det man skulle steka grejer i.
Mm.
Men sen har jag långsamt förstått så att det var bara han som sa det för att han är grek liksom.
Ja, och stolt över.
Ja, men smör är mycket godare. Så att, så, ja,
så, frågan så är liksom, om det är, alltså, så här, om man har en pasta, så är frågan om det är godare med en klick smör eller olivolja.
Nej, men, alltså så exakt, liksom, det är klart att olja har sina stunder.
Pizza,
liksom,
pizza är nog godare med olivolja än smör, tror jag.
Ja, och liksom, det är jättegott att sitta och doppa sånt bröd i en olivolja.
Mm.
Och så det har ju absolut sina stunder. Men sen skulle jag nog ändå tro att så här, smält smör och bröd är ännu godare.
Kanske det.
Jo, men också om man får lov att, för att olivolja är ju olivolja lite. Det går inte att, man gör inte så mycket mer med det. Men om man kan till exempel bryna eller syra smör liksom. Så är de helt ny, alltså brynt smör kanske är dubbelt så gott som vanligt smör.
Ja, man kan lägga saker i smörbad och sånt och låta det ta till, alltså på ett annat sätt, lägga ner kött i smörbad och så.
Ja.
Mm. Den är också, en stor trend efter salted caramel-trenden, så har brynt smör blivit den senaste svenska trenden. Mm. De har smak på allting.
Mm.
Men det är så jävla gott alltså.
Ja.
Mm. Men jag tror om man gör sån här, vad heter den här man har, när man har liksom basilika och sen den här trådiga osten de har som de älskar, mozzarella och tomat, va? Vad heter rätten? Caprese eller något sånt?
Jag kommer inte ihåg. Alltså mozzarella med tomat och olivolja.
Alltså bara man får, det heter inte caprese. Ja, skitsamma. Det, man
får kommer ju det populära inslaget Källa Internet.
Ja. Källa Internet. Vad vill du veta? Vad vill du veta idag? Källa Internet. Det stämmer mycket bra att insalata caprese är då den här salladen som bara består av liksom varannan eller var tredje då basilika och sån där mozzarella och tomat.
Mm. Det är caprese, sa du.
Mm. Och då ringlar man ju olivolja eller sån här, vad heter den? Vänta lite. Men de har en bild på att de har ju sån på balsamico, men det står inte med i receptet. Jävla inte.
Nej.
Alltså, men det jag menar var bara att Då är det någon sån jättefin olivolja man ska ha på, så smakar det i Italien. Ganska säker på att om man byter ut olivoljan mot brynt smör så blir det lite godare än caprese. Det här kan jag inte... Ska jag googla detta då? Och kolla om caprese med brynt smör är ännu godare. Jag tror att det finns.
Det vet jag inte.
Nej.
Men jag tänkte på det med... Jag såg en dokumentär om ramen, eller det var en film om ramen, liksom en dokumentär. Och där skulle de göra en jubileumsskål, för det var någon liksom fin ramenrestaurang som firade 10 år eller något sånt där. Och då kallade de in alla de bästa ramen-experterna i landet för att göra liksom en jubileumsskål där de hade inställningen att vi ska inte låta priset sätta några gränser här, utan vi ska ta de bästa ingredienserna och försöka göra en så god skål som möjligt och servera under en vecka liksom, till ändå ett rimligt pris, så att deras kunder skulle få liksom något extra. Och då så valde de ut alla liksom de bästa råvarorna de kunde hitta på allting, och så lagade de en skål, och så Det var tre av stans bästa ramenkockar då. Och så smakade de på den så här. Ja, men den är god, men jag tycker det saknas ändå någonting. Det saknas någonting. Och sen är det bara ett klipp att de häller på liksom enorma mängder grisfett. Smält grisfett. Det är liksom, det känns som att när de är klara med den så är det 50% smält grisfett. Och sen bara, men nu har vi fått till det. Jag tror det är någonting med animaliskt fett som är extremt tillfredsställande.
Ja. Jag blir lite hungrig nu när vi pratar.
För att de smält grisfett.
Ja. Jag ska berätta, fläskasvål och sånt också.
Berätta här då. Dagens Nyheter. Den 15/5/2013 finns det en artikel om den coola restaurangen Paté Paté i Köpenhamn. De har då rätten buffelmozzarella, tomater, basilika, brynt smör.
Den är beroende
framkallande. Det har man aldrig hört någon säga om en vanlig caprese, va? Lite tomater och mozzarella. Åh, beroendeframkallande. Man är ju färdig med den. Efter halva tallriken är man ju så, nu kan jag detta liksom. Så, internet påstår i alla fall att...
källa internet.
Det är godare med brynt smör.
Det är godare brynt. Ja, men då har vi fått svar på den stora frågan i dagens avsnitt. Vilket är godast, olivolja eller brynt smör?
Ja.
Och smör är godare... och bättre ja. På alla sätt och vis.
Så är det.
Jo, nej, men jag tror det liksom olivolja det är väl lite poppis också för att det var nyttigt tänkte man liksom. Så det var ju på 90-talet väldigt så mycket snack om fett och
min
sånt.
Min mossa var väldigt inne på det på 90-talet att använda olivolja istället för smör. Och jag kommer ihåg att hon berättade då att min pappa, han lagade så extremt god löksoppa. Och så hon sa så här, jag vet inte riktigt vad det är Peter gör som får den här löksoppan att bli så himla god. Alltså jag har ändå försökt liksom att man ska steka den på låg värme länge. Och Peter använder ju smör då, men jag tänker att det går lika bra med olivolja.
Jag har ändrat en grej med hans recept, men det blir inte riktigt samma sak. Jag har börjat använda...
Jag frågar henne, men du tror inte det är det då, att han steker smör? Nej, det tror jag inte det är.
De bytt ut en ingrediens.
Ja. Men jag har försökt göra Antons hot wings. Va? Jag vet, han använder Franks hot sauce. Jag kör ketchup. Jag får inte riktigt till det.
Jag häller olivolja istället för smör i såsen.
På tal om hot wings, har ni sett senaste avsnittet av Hot Ones?
Nej.
Det är den amerikanska motsvarigheten till Hett om öronen.
De plagierade Hett om öronen. Det var några amerikaner som...
Ja. Men det var väl... Det är väl ett plagiat av Chili Klaus. Eller plagiat kanske jag tar i. Men Chili Klaus är väl inspirationen. Den danska Chili Klaus är väl inspirationen till Hot Ones. Han brukar ju få vara med lite i Hot Ones-videos och så. De har något samarbete, lite så... De gillar Chili Klaus mycket i varje fall. Men Hot Ones då, för er som inte vet, ett intervjuprogram. Kändisar kommer dit, blir intervjuade och äter Hot Wings i stegrande styrka då. Och liksom, ja. Jag ser ibland, om det är någon intressant gäst liksom, så kan jag kolla mest för att han är så bra intervjuare liksom. Han som håller i det ställer rätt så intressanta frågor. Och så är det liksom ett rätt så smidigt format för det är liksom så, ja men en kvart långt och så är det lite roliga frågor. Själva så här hot wings-grejen, ja men det är kanske lite kul mest för kul att se de olika såserna, jag som har lite specialintresse. Hot ones själva har till exempel en sås som redan är smörad. Så den var lite sugen på att testa någon gång. Men i varje fall... man har fått lite kritik då att det har varit rätt tråkiga avsnitt den här säsongen. Liksom att det är lite så här, ja men bara liksom 20-30-åriga stjärnor med liksom så soundbite-svar på allt liksom. Men också var Conan O'Brien nu på säsongsavslutningen, så det är första gången han är med. För er som inte vet vem Conan O'Brien är, Simon och Albin, så kan jag berätta. Han är ju en late night talk show som... nu då har väl podcast och lite sådär.
Men, han har en podcast ihop med Bruce Springsteen. Är det han som har det? Nej.
Jag tror inte det.
Eller har han bara poddat, jag lyssnade på Conan när Larry David var gäst.
Han har Larry det. David Needs a Friend, och sen har han liksom, och sen är det liksom, nu är det ju flera olika under det liksom, Team Coco.
Jag har nog blandat ihop så. Conan O'Brien med Barack Obama.
Bruce Springsteen.
Bruce Springsteen var ju favorit guest star i sista säsongen av Curb.
Ja,
spoiler
den har
inte.
Du sett.
Jag har sett,
nej,
den.
Just det, nej. Får vi inte spoila för Albin då, men...
Men det var ju också Conan.
Jag gjorde ju en rätt imponerande grej. Men då kan vi ta det i ett framtida avsnitt när du har sett det.
Ja, jag har inte sett de sista två, tror jag.
Nej, ja, men gör det till nästa gång då. Så,
kan vi snacka?
Så jävlar i det. Då jävlar i det. Ja, nej, men nej, det var bara, jag var så jävla imponerad av Conan O'Brien. Mm. Och det blev också... ett liksom så här, folk i allmänhet sa det här var kanske bästa avsnittet någonsin.
Du gillar Conan eller?
Ja, jag är svag för Conan. Jag tycker,
men du
jag...
gillar inte Jay Leno så mycket?
Nej, Jay Leno har inte... Alltså, jag kan uppskatta vissa saker med Jay Leno liksom, när man hörde honom liksom berätta sin så här historia inom komedi, att han så här gick runt i Boston och fråga bara så här i olika restauranger om jag liksom, när han var liksom så 20 år, du får, jag lägger $30 här och om ni tycker att jag, och så kör jag stand up, och om ni tycker att jag har gjort ett bra jobb så får jag tillbaka mina $30 och annars får ni behålla dem liksom, att han, han sa så här, det fanns ju liksom inte stand up klubbar riktigt på den tiden. Och sen är det rätt att han liksom höll fast vid stand-up hela tiden, även under sin så här talkshow-period. Mm. Han hade ju Tonight Show efter Johnny Carson. Så liksom, han rörde ju aldrig talkshow-pengarna, utan han levde bara av stand-up-pengar.
Just det, det hörde han om Comedians in Cars Getting Coffee. Och det är så lite... roligt att det är en sån principgrej, för Jerry kallar honom lite på det så här. Varför gör du inte det?
Ja. Sen är det väl liksom, han tjänade väl så extremt mycket på stand-up ändå, så att det är lite så här skitsamma. Han kunde väl ändå inte göra av med alla pengar. Alltså, jag tror
köpte
aldrig
han ändå jävligt mycket dyra bilar.
Ja, precis. Jag tror aldrig att han var i situationen där liksom så här, att han ställde sin för... Åh, nej just det, jag kan inte köpa det för då rör jag ju Tonight Show-pengarna. Utan jag tror bara liksom att han fick in så mycket pengar att han inte behövde liksom röra de pengarna någonsin. Och sen är det väl absolut att han hade liksom känslan länge att så här, ja men det är showbiz, en dag kan allting bara ta slut. Och giggen slutar trilla in. Sen borde han väl förstått liksom kanske när han var 50 år att ja, nu har jag så mycket pengar att även om det tar helt slut så kommer jag liksom aldrig kunna spendera upp de här pengarna liksom.
Jag gissar att han en gång ställdes inför valet att röra talkshow-pengarna. Och sen så, och då bestämde han sig, fan då skiter jag i det tills jag har kört stand-up så jag har den här pengar till det här huset då. Och så sen blev det mer som en grej han berättade liksom. Att han, en gång sket jag i att köpa en grej för att jag inte hade kört stand-up för de pengarna liksom.
Ja,
men berätta
jag
om...
Jag har lite svängt i det talkshow-kriget då som var, då var det ju liksom, först var det ju Letterman versus Jay Leno, och Letterman var sur på Jay Leno för att Letterman fick, alla trodde att Letterman skulle få Tonight Show, men så blev det att Jay Leno fick det Tonight Show, så Letterman lämnade då NBC är det va, och startade sin egen konkurrerande The Letterman Show. Och sen blev det ju ytterligare ett krig då när, mellan Conan och Jay Leno, när Conan skulle ta över Tonight Show och Jay Leno starta upp en talkshow precis innan Tonight Show. Ja, det var mycket så här. Och alla coola är ju liksom på Letterman och Conans sida, men jag har svängt lite ändå och tycker att Jay Leno får för mycket skit liksom. I det kriget. Men i varje fall, jag var jävligt imponerad av liksom Conans insats i den Hot Wings avsnittet. Mm-hmm. Han liksom hade gått in och så var det rätt uppenbart att han liksom bestämt sig för att han ska liksom vara helt opåverkad.
Mm.
Och han ska kötta på.
Ja.
Bara så han liksom tar ving efter ving och så att liksom alla som kollar på programmet vet liksom att när det kommer till de så här 3-2 sista vingarna så är det ju liksom jättehög skovill och liksom det är många som inte klarar att äta dem ens liksom. Så Conan bara fortsätter, han käkar och han liksom börjar dricka ur flaskorna på den här hot sauce. Och så, och man märker ju att han blir helt fuckad så, men han kör ändå vidare i sin med biten liksom att han ska liksom så där, ja. Han säger vid något tillfälle, this isn't the rambling of a aging comedian who tries to stay relevant for a younger audience. men det jag kan rekommendera, det är dagens rekommendation, det avsnittet i varje fall. Det är en rolig intervju och Conan är så jävla proffsig liksom.
Mm. Mm.
Alltså det är imponerande att han verkligen committar till det och håller hela vägen. Så det var, ja, det var imponerande. Ja. Du var ju med i Heta med öronen, Simon.
Ja, det stämmer.
Du gjorde lite Conan, eller?
Ja, men lite grann. Jag ville väl flasha lite med att jag jobbat upp en tolerans mot chili, liksom.
Mm.
Så jag körde ju att jag dubbeldippade alla, för där var det inte wings utan det var liksom så här, typ mozzarella sticks eller någonting annat man skulle doppa i hot sauce.
Mm.
Så körde jag att jag dubbeldippade alla, vilket är också en Seinfeld-referens.
Lite slappt att ha mozzarella sticks.
Ja, det känns också som att en mozzarella stick är den perfekta saken att äta om man tyckte någonting blev för starkt. Att det liksom, det neutraliserar lite styrkan.
Ja, det löser, fettet löser upp lite. Men det var extremt, alltså det kändes som en allergisk reaktion i slutet. i halsen liksom, att det kändes som att halsen svullnade upp liksom av. Det var rätt tungt ändå liksom. Jag har ju det gamla uttrycket att good chili burns twice, att man skiter och det svider i rövhålet. Det har jag varit med om tidigare. Men det var första gången jag kände att capsaicinet, som den aktiva substansen i chili heter, att det även tog sig ut genom urinröret. Liksom, när jag pissade så sved lite i pisset.
Ja,
liksom.
För fan.
Men jag har också en rekommendation lite apropå det vi snackade om nyss. För jag har börjat lyssna på en ny podd och där så snackade en amerikansk podd och där snackade de lite om så här ironi som fenomen. För när man pratar om det i Sverige då nämner ju nästan alla Killinggänget liksom så här. Ja, det var på 90-talet Killinggänget. Men där så nämnde de som pratade med ironi så var det så här. Så jag vet inte om det var Letterman som liksom populariserade ironin på 90-talet. Det fanns säkert tidigare, men det tyckte jag var lite intressant att han creddade Letterman för det. För att Letterman pratas väldigt sällan om i Sverige när man pratar om ironi och 90-talet.
Ja, men i och med att det sändes ju inte på svensk TV förrän långt senare.
Det sändes alltså väl ändå på Z-TV på 90-talet?
Ja. Ja, det gjorde det kanske. Det var jag hade inte Z-TV. Det kanske sändes på Z-TV.
Ja. Jag hade inte heller Z-TV, men jag såg det hemma hos kompisar någon gång ibland. Men den podden i alla fall, den handlar inte om humor eller sådär egentligen. Den heter One Song och handlar om musik. Men på ett väldigt, väldigt nördigt sätt som jag gillar. Det är en snubbe som, det är två killar, huvudpersonen. Skulle jag säga han kallar sig Luxury. Han är liksom producent och låtskrivare och han lägger också upp korta klipp på sociala medier, TikTok och Instagram och sånt där. Där han pratar om interpolations, alltså så här, det handlar mycket om samplingar och tolkningar och var olika låtar liksom har sina ursprung i. Vem som plockar från vad och vad som är inspirerat av vad. Mm. Och det är väldigt nördigt så här om han letar fram liksom, nu håller jag på att lyssna på ett avsnitt som handlar om Umbrella, alltså Rihannas låt, vilken jag inte tycker, jag tycker inte den låten, jag gillar inte ens den låten, men då är det så liksom att de går igenom hur den låten skrevs, så han har liksom, han har fått tag på den första demoinspelningen som producenten The Dream spelade in, och det, han liksom letar upp samplingar och läser in sig väldigt mycket på olika, på historien kring låten.
Sånt är intressant. Jag landar där ibland på YouTube också i liknande såna liksom samplingsjägare som så här hittar så här, Britney Spears Toxic.
Ja, det finns ett avsnitt om Toxic, så det kan ju vara han, för det var, jag tror han slog igenom Luxury. Han slog igenom på sociala medier med sin analys av Toxic.
Okej, okay. Ja, för den, det här att det är någon indisk Bollywood-film från 80-talet eller något sånt. Och den samplingen kommer från, men att det då är så här, då hur indierna lyckas. Alltså det säger han inte i det klippet liksom, men en egen tanke kring det är alltså, att indierna liksom, de har inte fattat liksom att de egentligen har en väldigt catchy grej här. Men de liksom lyckas göra då Toxic som jag är Britney Spears största hit har det blivit.
Nah, är det verkligen
i efterhand. Alltså det är hennes mest spelade på Spotify och så.
Är det? Okay.
Det var ju inte hennes största hit liksom när den kom. Men det är lite som så här Man in the Mirror som inte var någon jättehit för Michael Jackson, men blev i efterhand det liksom. Alltså det var väl hyfsad hit, men det gick inte att jämföra sig med liksom med så här, Thriller och så, men den är ju mer spelad i efterhand liksom. Men då är, och i Toxic är det
tre svenskar som har producerat biten.
Ja. Och men så det indiska originalet då, det är så kul, de har det där extremt catchiga liksom. Men det indiska originalet så är det det är så jävla okatchigt.
Ja, men det är ju en klassisk samplingsgrej. De har byggt av två delar av det. Det var till någon sorts spionfilm till och med. Så att...
Jo, det kanske inte var meningen att det skulle vara det mest catchiga heller.
Nej, men det är en rekommendation. One Song och att följa Toxic. Luxury på... Ja, men det avsnittet är jättebra också, Toxic. Men mitt favoritavsnitt var nog det som handlar om Sister Nancy's Bam Bam. För att de går igenom ursprunget till Stalag Rhythm, som jag har undrat över väldigt länge. Finns i väldigt mycket dancehall och reggae och sånt där.
Vad är det för rhythm?
Den går, basgången går så här. Dum dum, baduba dum dum, dum dum. Badubadum,
ja, just det. Ja, dum, den, ja. Mm.
Så han har djupdykt i ursprunget till den, och det är väldigt intressant att höra.
Har de gått igenom den basgången som är liksom, ja, dels är det väl en The Jacksons låt, alltså Jackson 5 när de blev lite äldre kallade de sig The Jacksons.
Dumpadum, dum, dumpadum, den. Alltså i...
Nej, det är den är det Can You Feel It? Den är i, för den hör man ofta också. Jag ska kolla här. Det heter inte den Jacksons Can You Feel It?
Jag tror, alltså det är en hyfsat ny podd. Den har inte funnits jättelänge, så... Men de kanske har någon Jackson 5-låt, eller?
Här kommer det då. Ska vi säga, nu lyssnar jag på det här. Så David kan ju spela upp lite också. Det är Can You Feel It av The Jackson. Och basgången är alltså... Den känner man igen, den har varit i många låtar.
Det finns ju också whosampled.com. Där kan du gå in på den låten och se vilka som har samplat den. Alltså du kan se bara både liksom låtar som har sampling i sig, var det går åt båda hållen liksom. Så man kan kolla var en sampling kommer ifrån, och så kan man kolla vilka som har samplat en viss låt också.
Ja, okej. Okay.
Men de har inte gjort något Jackson 5 eller The Jacksons. Men de har gjort Janet Jackson Part 1 och Part 2 om Control album.
Mm.
Det är det närmaste. Och så har de gjort Outkasts Miss Jackson. Det är det närmaste Jackson vi kommer.
Mm, ja, men den var rätt ny.
Podden. Ja, det finns väl en 30 avsnitt kanske, eller 20. Veckans rekommendation.
Vad hette podden?
På min sida. One Song.
Mm. Då kanske vi ska
hoppa in i rökrutan.
Mm.
Ja.
Du har någon först... jävla banger, Simon.
Ja, jag har hittat en rolig historia som är... Ja, jag vill inte att ni ska få upp förväntningarna för mycket. Men först, innan dess så har det blivit dags för att berätta lite var ni kan se oss live framöver.
Mm.
Vad är det... Då är det alltså...
Okay.
Jag kommer till Lund den 23 april... Växjö 24 april, Kalmar 25 april, Bagarmossen i Stockholm 26 april och Norra Brunn tillsammans med Anton Magnusson, Johannes Bränning och David Asp 27 april.
Mm. Mm. Jag har ju pratat mycket om det här Checka Jaken gigget jag ska ha i Sundsvall den 24 april. Men nu börjar det ju nästan bli den 24 april. Så nu kan man passa på att köpa lite biljetter till det och komma och kolla på rolig stand-up comedy.
Just det. Och jag kommer till Oslipat Stockholm den 26 april och sen Brunnen med Simon Gärdenfors den 27 april, också Stockholm. Så håll utkik där helt enkelt. Mm. Då har det blivit dags för rolig historia.
Rolig, rolig historia. Rolig historia.
Skoj, 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 skoj. Det ska det bara bli massa skoj.
Bellman var en snäll man. Bellman var en snäll man.
Då, det är ännu en rolig historia från boken Old Jews Telling Jokes.
Härligt.
Den här gången är ganska kort. Rolig historia. En turist i New York City går fram till en New York-bo och säger "Excuse me, sir, could you direct me to the Statue of Liberty or should I just go fuck myself?"
Den tror jag faktiskt att jag har hört innan. Eller i en samma skämt fast en annan tappning. Jag kommer inte ihåg. Men det är väldigt kul.
Ja, det är liksom, det bygger ju på då fördomen att New Yorkare är så otrevliga.
Mm.
Och det är ju liksom, för att jag tänker på det liksom, undrar om den fördomen finns kvar.
Mm.
Alltså bland yngre generationer. För vi känner ju till den.
Ja.
Men sen är det ju ändå liksom att New Yorkare är ju då otrevliga i amerikanska mått mätt. Men för oss är ju New Yorkare extremt trevliga om man är där.
Jo, de går ju åt båda extremerna liksom. De är proffstrevliga men sen när de blir arga. Mm. För när vi var i New York alla tre första gången, då kommer jag ihåg att Albin blev så himla glad att de var så otrevliga som klichén. Det var på tunnelbanan så var det en kille som sa till en kvinna, han sa så här: "Why don't you watch your step?" Och hon skrek till honom: "Why don't you just fucking kill yourself?" Och då sa Albin så: "Åh, det är ju härligt att de är så trevliga, man har hört att de ska vara."
Men det är också det här, man vill ju att det ska vara, det är samma som första gången jag var i New York så bodde vi i Chinatown, så var det sådana fire escapes som vi gick ut och rökte på, så liksom rullade upp en polisbil och bara så whoop whoop, att det liksom, man vill ju känna som att man är i en film från.
Ja, precis.
Och då är ju
den här röken som kommer, ångorna som kommer från brunnarna liksom, att det finns, att det är så på riktigt och att det inte bara är i Turtles-filmerna.
Ja, exakt. Och så är det då att man dessutom får höra när de är riktigt New York-otrevliga mot honom.
Ja, jo, det har blivit lite...
Och någon av er har sett filmen Den sista resan, Filip och Fredriks film om när de ska... ja, men det är då Filips pappa, är det va? Som är gammal och...
tappat lite, livsgnistan.
Ja, och så ska de ta dem till Frankrike då, för han ska få tillbaks livsgnistan. Och han i deras, i då Filip Hammars barndom, så brukar han alltid liksom tycka det var så härligt när fransmännen bråkade i trafiken, liksom att de gick ut och bilarna och skällde på varandra och rökte, och han snackade om det så här, den franska friheten, och så gör de då, så ska de muntra upp honom, så de anlitar en sån castingfirma och ska fejka ett sånt där bråk då. När han sitter på en uteservering så är det så här, en kille och en tjej som börjar bråka i trafiken, och de går ut och bilarna, och han tar upp en cigg när, och röker när hon börjar skälla ut honom, och sen ger hon honom en örfil och så. Och han sitter verkligen och skiner upp, pappan så här, franska friheten. Och... undrar hur han kände sig när han väl såg filmen sen och fattade att det var det fejket.
Med de orden avslutar vi ordinarie avsnittet av Specialisterna podcast. Vi hoppar in i rökrutan. Rökrutan tar du del av på Patreon. Bli Patreon och supporta vår kulturella gärning på patreon.com/specialisterna. Då avslutar vi. Finns det bara en sak kvar att säga?
Rabba
tipptopp.
Specialisterna lever med livet som insatserna.
Hallå?
Tar en dansar med livet som insats. Ibland
Hör ni mig?
Jag har sett så mycket sorg, så mycket ängslan, så jäkla trött på allt. I slutet jag kommer att benägna mig själv om livet, begå mitt liv.
Hör ni mig, killar?
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.